Podplay.
Han la fram det som att ja, men det är en grej jag också skulle vilja prova. Det var ju mycket han ville prova liksom. Men det här var väl en av de första sakerna som jag verkligen... Vid det tillfället så hamnade jag verkligen utanför min egen kropp.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan både vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, inom familjen eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som sällan annars får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag är både journalist och diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Nicole. Välkommen hit till podden.
Tack så jättemycket.
Du kan gärna börja med att berätta lite kort för oss vem du är.
Ja, jag heter Nicole. Är 30-någonting.
Du skrev till mig för att du ville vara med i podden. Vad var det du kände när du hörde av dig?
Ja, men jag har lyssnat på din podd ett tag. Tycker att den är väldigt viktig, att den lyfter så viktiga berättelser. Och jag har ju min egen berättelse och känner att jag vill också dela med mig av just den. Och förhoppningsvis kunna hjälpa någon annan som befinner sig i liknande situation.
Om du skulle sammanfatta din historia som vi kommer få höra idag i några meningar. Vad är det du ska berätta om?
Jag kommer berätta om hur det var för mig att i sen tonår leva med en äldre man och ha ett förhållande som var väldigt destruktivt.
Hur gammal var du när du träffade honom?
Jag var ungefär 16 när vi träffades.
Och äldre, då var han hur pass mycket äldre?
Han var ungefär 9 år äldre.
Mm. Om du tar egentligen allting där från tiden... Ja, egentligen, vi kan till och med säga lite tiden innan du träffar honom. Vad är du i för situation i ditt liv då?
Jag hade ganska nyligen flyttat från en mindre by eller stad, kan man kalla det. Och börjat gymnasiet. Jag var ett år sen med att börja gymnasiet. Eftersom att jag hade vårdats för anorexi inneliggande och blev liksom min... Gymnasiestart blev förskjuten helt enkelt. Så att, det var en ganska skör tid i mitt liv. Jag hade även en väldigt strulig familjesituation. Då min mamma hade fått en stroke. Och mina föräldrar hade även separerat i den vevan.
Och så kommer det här första mötet med den här killen.
Mm.
Berätta var det sker någonstans och ja, det allra första du minns från den tiden.
Mm. Jo, jag hade börjat träna på gym i och med anorexin. Och jag var liksom i den fasen att jag för första gången hade bestämt mig för att bli frisk ifrån det. Och det hade jag valt att göra via att börja träna istället. Vilket kanske kan vara att byta pest mot kolera, just så som det var för mig. Men det var i alla fall i den miljön då som jag träffade honom. Så att jag hade börjat med styrketräning, hade väldigt fasta rutiner, gjorde ungefär samma upplägg hela tiden och han började ju dyka upp allt oftare på samma tid som mig och liksom kom fram och pratade lite, pratade mest träning då först egentligen, ville ge tips och sådana saker. Jag tyckte att det var lite märkligt eftersom att jag dels var mycket yngre och sen också det skicket jag var i rent fysiskt. så förstod jag inte varför han var intresserad av att prata med just mig av alla andra som gick och tränade på det gymmet. Så att ja, lite märkligt tyckte jag att det var. Mm. Men sen, jag tror att jag liksom tänkte att han bara ville väl egentligen. För att han var ju verkligen en nyckelperson då.
Verkade han prata med alla eller kände du dig att det var fokuset låg på din person?
I den miljön så upplevde jag i alla fall att han var lite av en nyckelperson. Det fanns som ett litet gymgäng kan man väl kalla dem som var väldigt utåtriktade, sociala och alla visste väl kanske lite vilka de var. De hördes och syntes mycket. Och han ingick i det gymmet eller det gänget. Mm. Så att, nej, jag skulle inte säga att han approachade många personer. Utan, ja, det kändes mer specifikt riktat mot mig liksom.
Hur tar ni den här kontakten vidare då till att ni träffas utanför gymmet? Hur kommer det steget in i bilden?
Ja, det var han som frågade om jag ville ta en löprunda någon gång utanför gymmet. Och jag som alltid värmde upp då med att löpträna i 20 minuter sa att ja, absolut. Så vi sprang då runt en liten sjö. Han var inte en typ jag hade sett löpträna någonsin på gymmet.
Mm.
Men det var så vi började träffas utanför.
Och skilde sig det mötet på löpturen från de samtalen jag hade haft inne på gymmet?
Ja, det var, känns som att det var det mötet då som blev lite steget till att det inte längre bara handlade om att vi råkade ses på gymmet. Utan där någonstans etablerades det någon form av kontakt som var mer frånkopplad från just gym i miljön.
Mm. Därifrån då blev det flera löpturer?
Nej, egentligen inte fler löpturer. Mm. Men det övergick sen till att vi kanske tog någon lunch eller käkade middag ihop och började liksom umgås på ett annat sätt.
Mm.
Så att det började ju egentligen mer som en vänskap mellan oss två.
Kan du berätta också hur det här utvecklade sig framåt?
Mm.
Hur länge var ni en vänskap och hur övergick det sen till en relation?
Ja, men det var några veckor som vi hade den här vänskapen. Och jag skulle säga att det ganska snabbt utvecklades till något mer än så. Till en början så var jag tydlig med att jag inte var intresserad av att ha ett förhållande. Och det var ett tillfälle där jag upplevde att han var lite possessiv nästan över mig. Vilket jag upplevde som väldigt obehagligt. Men sen när jag pratade med honom om det och var tydlig med att nej, men jag vill inte ha en relation utan jag vill i så fall bara vara vänner. Så tog han det liksom väldigt seriöst och han bad verkligen om ursäkt och vi pratade om det och han sa att nej, men vi går bara with the flow och ser vad som händer. Så att det gjorde väl att jag kunde slappna av lite och ja, jag tror att det blev lite nyckeln till att jag sen drogs med när det blev något annat.
Hur kände du att du ändrade på dina vanor eller din personlighet eller ja, din vardag blev ju såklart kanske lite annorlunda i och med att han hade kommit in i bilden. Mm. Men såg du andra förändringar?
Ja, det kom senare när vi hade ett förhållande. Då började jag verkligen att ändras som person. Jag blev väldigt isolerad och väldigt sluten. Det växte ju något form av liksom självförakt också. Komplicerat när man redan har en ätstörning för att det brukar ofta gå hand i hand. Så att jag tror att det fanns inom mig men det här blev då en annan variant eller vad man ska kalla det. När vi inledde mer av ett förhållande, för att mina känslor, de växte ju ändå för honom. Han var ju som person väldigt karismatisk och lugn. Och i den här miljön där jag först träffade honom så var han ju väldigt så en nyckelperson och omtyckt av många runt omkring honom. Så att jag fick ju se honom i ett väldigt bra ljus, eller vad man ska säga. Så att med tiden så växte det ju fram någon form av kärlek, helt enkelt, skulle jag säga.
Så det var inte så där känslor direkt som ibland kan beskrivas?
Nej, faktiskt inte. Jag har i efterhand absolut upplevt det också, men jag minns det här som en väldigt långsam övergång, faktiskt.
Så du kände ändå inte då att det här var intensivt egentligen?
Det blev väldigt intensivt, väldigt fort. Och jag hade jättesvårt, mycket på grund av åldersskillnaden tror jag, att liksom verkligen stoppa det. Det var så mycket han ändå gav mig i form av bekräftelse och ett socialt sammanhang så som jag inte riktigt hade i och med den här flytten och uppbrottet mellan mina föräldrar och byta av stad och anorexin. Jag var ju väldigt ensam just den tiden.
Hur var han mot dig när det kom till den anorexin som du hade?
Ja, när vår relation övergick och blev mer fysisk så fick jag väldigt mycket bekräftelse och komplimanger för mitt utseende. I övrigt med ätstörningen så skulle jag inte säga att vi någonsin hade liksom konversationer om det. Han var inte direkt ett stöd i min rehabilitering från min ätstörning, utan det var mer bara att jag fick mycket komplimanger, helt enkelt.
Om du berättar egentligen om de händelserna som du tycker har påverkat dig mest, som du tycker är viktiga att ta upp och som var väldigt destruktiva.
När vi började komma in mer i den här typen av relation som är mer som ett förhållande, så skedde det ju inte bara ett skifte i att vi inte längre bara var vänner då, utan det blev ändå otroligt mycket fokus på just sex, helt enkelt. Så väldigt många av de upplevelserna som var väldigt ångestframkallande och som jag än idag har väldigt svårt att tänka tillbaka på, det ger mig verkligen en klump i magen. De handlar just om sex.
Mm.
Så att ett av de här tillfällena som jag känner att det väcker verkligen en sorg i bröstkorgen som jag tänker på är när jag var på akutmottagningen. I och med att relationen var väldigt destruktiv så började jag få mer fysiska symptom på liksom den ångesten jag hade. Så att det visade sig i att jag fick problem med magen. Buksmärtor helt enkelt, ofta. Och det gick aldrig att härleda riktigt till vad de berodde på. Det fanns ingen fysisk förklaring till dem. Men vid ett tillfälle så hade jag så pass ont att jag sökte akutmottagningen. Och jag skrev det till honom att jag hade åkt dit. Så att han valde ju att komma till mig då på akutmottagningen och hålla mig i sällskap. Och det var sent, jag tror till och med att det var på natten. Och jag var trött och hade ont och låg då inne på en brits i det här rummet och väntade på en läkarbedömning.
Var det ett eget rum du hade?
Det var ett eget rum, ja. Så han kommer in dit och sätter sig bredvid mig på britsen. Och så lutar han sig fram mot mig och viskar i mitt öra att han vill ha sex med mig. Och jag blir väldigt ledsen framför allt. Det var nog den främsta känslan jag fick. Och jag uttryckte det till honom.
Hur sa du det till honom?
Ja, men liksom att, vad säger du? Alltså jag är på akutmottagningen, jag är här för att jag har ont i magen. Det är något fel. Jag vill inte tänka på sex nu. Det gjorde honom väldigt arg. För att han tyckte att det var väldigt taskigt av mig att inte ta det som en komplimang. Att trots att jag var i det skicket jag var i så var han fortfarande attraherad av mig och kände sig upphetsad när han tänkte på att ha sex med mig.
Mm.
Så att det var verkligen ingen... Vi levde helt olika världar, liksom. Han förstod inte.
Och hur blev den situationen? Vad mynnade den ut i där då?
Egentligen bara att han blev sur.
Jag vet när jag pratade med dig tidigare i telefonen så sa ju du att han är en sexmissbrukare och att den här relationen var väldigt fokuserad på hans sexbegär.
Mm, det stämmer. Jag tänker att om man har en hälsosam relation till sex, då är man okej med att det ska vara samtycke från båda sidor. Och om man skulle få ett nej då, eller vad man ska säga, så är det helt okej. För att det ska vara helt okej. Så var det inte i hans fall. Jag hade då vid ett tillfälle, det här var på nyår, så skulle vi snabbt upp i hans lägenhet för att han skulle hämta någonting då som han hade glömt i lägenheten. Sen skulle vi åka vidare till ett par kompisar för att fira in tolvslaget. Och vi hade 20 minuter på oss att ta oss till den här kompisen. Jag har någonstans på vägen, enligt honom då, lovat honom att vi ska ha sex. För det hade han uttryckt att han ville. När vi kom till lägenheten alltså. Och väl där uppe så säger det att men vi måste verkligen skynda oss nu. Det är liksom, nu är det en kvart kvar till tolvslaget. Och han är så här, men nej, men vi ska ju ligga. Du lovade ju det. Varpå jag säger att men vi kommer inte hinna. Och det resulterade i ett stort bråk istället. Han blev så arg över att jag hade ju lovat honom att han skulle få ha sex med mig. Och nu så bröt jag mitt löfte. Och det för mig är inte en normal reaktion. Och jag tänker att har man inte ett missbruk liksom, så då reagerar man inte på det sättet. Det är ju en till sån här utmärkande händelse som är svår att tänka tillbaka på. Och det är ju hans våldtäktsfantasi då. Som han ville att vi skulle spela på. Det skulle gå ut på att i hans lägenhet så skulle jag gå in och lägga mig i sovrummet. Vi skulle släcka alla lamporna och så skulle vi låtsas att vi var på en hemmafest. Jag skulle liksom gå och lägga mig och sova och så skulle han komma in i rummet och förgripa sig på mig. Och jag skulle säga nej och göra lite motstånd, men inte för mycket, för att det skulle inte bli för svårt för honom liksom att genomföra det här. Han la fram det som att ja, men det är en grej jag också skulle vilja prova. Det var ju mycket han ville prova liksom. Och till en början så var det ju rätt, ska man säga. Det var inte så märkliga saker eller något som stack ut så mycket. Men det här var väl en av de första sakerna som jag verkligen... Ja. När det... Vid det tillfället så hamnade jag verkligen utanför min egen kropp.
Hände det här en gång eller hände det fler gånger?
Vad jag minns så hände det en gång. Jag fick ju feedback på att jag... gjorde för mycket motstånd, att jag sa nej för mycket.
Hann du tänka och reflektera över det här fruktansvärda någonting?
Nej. Jag vet ju nu i efterhand, eftersom att jag har en helt annan kunskap kring destruktiva relationer och i och med mitt yrke inom vården också, så lär man sig en del på utbildningar och sådär. Men där och då så... Det var så normaliserat allting. Och även om det var en relativt kort period som jag hade det här förhållandet med honom, så gick normaliseringsprocessen väldigt fort. Den var väldigt intensiv. Och jag tror att min skörhet som fanns där redan sen innan också gjorde att det bara blev total pannkaka av allting liksom. Vi hade sex flera gånger per dag. Att kom jag hem från skolan så hade vi sex innan vi åkte till gymmet. Och när vi kom hem därifrån till honom så hade vi sex igen. Sen åt vi middag, sen hade vi sex igen. Kanske inte bara en gång utan flera gånger. Det var ju inte för mig njutbart. Så. Har man haft sex så många gånger så gör det ju snarare ont till slut. Så finns det ett tillfälle faktiskt där han var fysisk mot mig. Och det hände under en kväll. Han låg på köksön då, som var i hans lägenhet. Och jag stod vid spisen och lagade mat åt oss. Och i den här köksön så fanns det som en inbyggd låda med olika köksredskap i. Så att han tog fram en träslev och jag då som är helt ovetande, så jag står liksom med ryggen mot honom, så slår han till mig på rumpan med den här träsleven. Och jag blir så chockad och vänder mig om och bara så, men vad gör du liksom? Helt paff. Och då skrattar han bara till. Och så säger jag, men det där gjorde ju ont. Så där kan du inte göra. Och då slår han till mig en andra gång. Ännu hårdare. Så att jag började gråta. För att jag tyckte att det gjorde så ont. Och han liksom, ja, skrattade väl lite. Och tyckte att det var en total överreaktion från mitt håll.
Om du tänker någonting, visste du någonting om honom och hans liv, hans familj? Ja, kände du att det fanns någon koppling till, alltså, vad han ser lik i andra sammanhang? Alltså inte kanske med det med sexet, men hur var han som person utanför er relation? Vet du något om det?
Egentligen så visste jag väldigt lite om honom, faktiskt. Jag visste att han inte hade så många vänner utöver de här gymkompisarna. Sen minns jag också ett tillfälle när vi var hemma hos hans mamma och styvpappa i deras hus. De var själva inte hemma utan vi var där liksom bara för att låna huset helt enkelt. Och då berättade han att han hade varit i slagsmål med sin styvpappa. Ville liksom inte gå in på några detaljer, men jag vet att jag tyckte att det var så konstigt liksom att hamna i slagsmål med någon.
Mm. Har du några andra situationer som antingen någonting mer om det sexuella eller någonting annat som du tycker är viktigt att ta upp och något mer som händer här innan det här vänder till att ni faktiskt gör slut?
Ja, det framkom ju om honom. För att under vår relation så var det inte bara att sexet var ett stort problem och att jag var utsatt på så sätt, utan han var ju också väldigt kontrollerande och ganska paranoid till och från. Så att det var väldigt mycket svartsjuka i bilden, obefogad svartsjuka. Jag fick inte, ja, till exempel om jag skulle bli skjutsad till en fest så skulle han ju alltid hämta upp mig också. Och blev jag inte upphämtad på samma plats där han hade släppt av mig så blev det ett väldigt stort problem. Han blev väldigt arg ofta. Och han var också väldigt frikostig med påtalen. Han tyckte att jag var konstig. Det kunde komma från ingenstans att jag bara stod och tvättade eller lagade mat eller i godan ro så. Och sen kunde han ifrån soffan bara så här Nej, du är konstig. Det är någonting med dig, jag gillar inte det. Varför är du så där? Jag förstod ju aldrig vad det var riktigt, men någonstans så drillade det mig till att alltid vara väldigt glad och positiv och liksom inte sätta mig på tvären någon gång, utan det var liksom fokus på hans behov alltid. Och i bråk så var det att om jag erkände, eller om jag sa att någonting han berättat eller sagt till mig hade varit sårande, så lyckades han alltid tvista det till att det någonstans var mitt fel. För att om jag inte hade sagt till honom att han hade sårat mig, då hade han inte blivit arg och då hade vi inte blivit osams. Eller om jag inte hade varit så känslig, då hade jag inte blivit sårat av det han hade sagt, även om det var rakt av elakt, liksom, det han hade kastat ur sig.
Hur når den här relationen ett avslut till slut? Vad är det som gör att ni bryter upp, och hur lång tid har tiden gått då?
Det har väl gått ungefär 1,5 år skulle jag säga, innan det här uppbrottet. Det hade varit tillfällen tidigare där vi hade gjort slut, eller där jag hade gjort slut. Men han kom alltid med de här grandiosa gesterna, mycket blommor och liksom långa förlåttal och lovade guld och gröna skogar, och jag hade ju då litat på det och hoppades på att det skulle bli bättre. Men när det tog slut då för sista gången, så satt vi först på restaurang i och han höll på mycket med sin telefon och var väldigt uppslukad i den. Jag frågade honom också om det var någonting som hade hänt, för att jag upplevde honom som väldigt kall. Först ville han ju inte berätta någonting, men så frågade jag igen och då sa han att ja, men det är en av våra kompisar som har skrivit ett inlägg om dig på Instagram. Jag tyckte att det lät väldigt konstigt, för det här var inte en person jag hade någon nära relation med. Så jag bad om att få se det där inlägget, och motvilligt så visade han det för mig. Och där kunde jag läsa en lång text om att jag var hemsk, jag var en hycklare och kontrollerande. Och jag var helt oförståendes varför han skulle skriva någonting sånt om mig. Och jag blev helt förkrossad. Så att vi var tvungna att åka därifrån, för jag grät så mycket. Så vi sitter i bilen och jag frågar honom då, men har du hört av dig och frågat var det här kommer ifrån? Varför har han skrivit så här? Ja, jo, men han hade skrivit då på Messenger liksom och frågat. Och då frågade jag, men vad har du skrivit? Liksom. Först ville han ju inte visa det. Men sen fick jag gå in på hans telefon och läsa, för han körde ju bilen så att han kunde inte läsa under tiden. Och då kunde jag läsa att min dåvarande pojkvän har skrivit till den här kompisen som lagt ut ett inlägg om mig på Instagram, att nej, men jag bryr mig inte så mycket. Vi har en ganska lös relation.
Vad kände du då?
Ilska. Så mycket ilska. Inte bara för att allt det där hemska som stod på Instagram inte stämde för 5 öre. Utan även ilska för att jag var så kontrollerad i den relationen. Och jag skulle kalla det allt annat än löst. Jag fick ju liksom inte ens träffa mina kompisar som jag ville. Och han kallade det för löst. Liksom. Det var verkligen... Jag kände bara ren ilska då. Så att där någonstans, ja, det var som att dra ur proppen. När vi kom fram till hans lägenhet så sa jag det, att jag vill aldrig mer se dig. Liksom. Och jag bara gick därifrån. Jag blockade honom överallt. Och sen försökte han ju ta kontakt med mig efter det. Men jag var så klar. Så att jag svarade aldrig på det. Jag hade väldigt svårt att bearbeta det jag hade varit med om. Också för att jag inte riktigt förstod allvaret i det där och då. Det var ingen i min familj som riktigt visste om vad som hände. Det var ingen av mina kompisar som visste om vad som hände. Utan jag bara liksom runt på det här själv. Och jag hade svårt att prata om det också för att det var otroligt skamfyllt. Just för att det var så väldigt mycket intima detaljer. Mycket av det jag utsattes för handlade ju om sexet. Och det i sig är svårt att prata om. Och särskilt i den åldern också. Så att det har egentligen fått ta väldigt många år. Jag skulle säga att än idag så påverkas jag utav det. Det kan vara någon liten grej som triggar igång någonting gammalt. Och så kastas man tillbaka lite grann.
Gick du i terapi för det här på något sätt?
Nej, faktiskt inte. Det har väl varit andra saker som jag har varit i terapi för. I och med att det har varit flera grejer liksom med anorexi och min mamma som fick en stroke och sådär. Och det som har skett efteråt. Men det blev som att tiden efter uppbrottet så var min självkänsla förändrad liksom i grunden. Jag tror att han någonstans, eller förhållandet i sig, det lärde mig någonstans att mitt primära värde, det ligger i min kropp och det den är till för sexuellt då för en annan man. Så att det var en tid när jag sökte andra sexuella kontakter för att jag skulle liksom känna att jag blev bekräftad. För det var ungefär det jag tänkte att jag dög till, helt enkelt.
Kan du berätta lite mer om hur du sökte det och hur det var? Kände du dig riktigt mer bekräftad av det? Att du mådde bättre av det?
Ja, det blev att om vi var ute på klubben till exempel, och det kom fram någon som jag tyckte var snygg, som raggade, så följde jag liksom alltid med dem hem. Och när Tinder blev en grej så använde jag det och gick på dejter. Och jag kände väl i stunden att jag fick bekräftelse, men efteråt så kändes det väldigt jobbigt snarare. Men jag tänkte liksom inte, jag hade svårt att koppla ihop hur det hängde ihop allting.
Har du förstått eller har du kunnat koppla ihop det bättre idag, känner du?
Ja. Jag skulle säga att idag är jag på en helt annan plats, verkligen. Mycket tack vare mig själv egentligen. Och alla fina, fina människor som jag har runt omkring mig, som jag idag har kunnat prata med om det här. Så att idag har en helt annan liksom självkänsla och ett helt annat självförtroende.
Och om du skulle se tillbaka på din relation, är det någonting som du hade önskat skulle ha funnits där? Alltså något sorts stöd? Är det någonting som du saknade? Som du tror hade varit till din fördel och till hjälp för att du hade kunnat bryta tidigare?
Ja, jag tror att det är, det är säkert jättesvårt för personer som befinner sig i omgivningen som inte riktigt vet vad som händer bakom stängda dörrar. Särskilt svårt när personen som är i den destruktiva relationen inte kan prata om det själv och tar initiativet själv. Men det är väl lite därför också som jag vill dela med mig av den här historien. För jag tänker att om det finns någon där ute som har en person i sin närhet som de kanske misstänker har ett destruktivt förhållande, så hoppas jag på att man kanske kan känna igen någon liten grej och tänka att ja, men det där tycker jag mig se hos min anhöriga. Liksom, att, ja, men jag undrar om det kan vara ett tecken. Att fråga. Fråga alltid en gång för mycket än en gång för lite. För det gör liksom ingen skada egentligen. Bara att fråga liksom.
Har du något exempel på någon sorts fråga som du hade uppskattat att få i det läget?
Ja, så det behöver inte vara komplicerat alls, utan egentligen bara, men du, jag har funderat, eller jag tänkte på den här grejen, han verkade ha blivit arg på dig liksom. Hur har du det? Hur mår du i den relationen? Bara det egentligen, hur mår du?
Tror du folk uppskattar den frågan?
Ja. Och jag vet också att det finns väldigt mycket forskning faktiskt på att det är uppskattat. Får man frågan så är det väldigt... Alltså, om man får frågan så är man mer mån om att kunna prata om det än om man inte får frågan.
Är det svårt att ta initiativ själv till att ta upp någonting?
Jättesvårt, ja. Jag tänker att mycket beror på just skammen. I mitt fall så var det ju skammen med att mycket handlade om sex och det var väldigt mycket intima detaljer som var svåra att dela med sig av. Jag tror också att det kan finnas så många andra aspekter som handlar om just skam. För min del så blev det också att jag ifrågasatte mig själv. Har jag liksom visat tydligt nog att jag inte vill? Eller ja, när vi har sex liksom, jag försöker ju göra honom nöjd. Men är det då, får jag skylla mig själv då liksom? Borde jag bara säga tydligare, visa det tydligare med mitt kroppsspråk? Mycket sånt, att man liksom klandrar sig själv helt enkelt.
Vad skulle du vilja säga som avslutning till alla som lyssnar på ditt avsnitt? Vad vill du förmedla för budskap med det här? Mer än det du redan har berättat om.
Ja, det jag skulle vilja att liksom min berättelse gav, eller det jag önskar att personer kan ta med sig då, är att inte lägga så mycket press på sig själv att rationalisera det man är med om. För jag tänker att är man i en sån här destruktiv relation så är det komplicerat redan som det är. Och jag höll väldigt mycket på med att fundera fram och tillbaka. Att, ja, men är det normalt eller ska det vara så här eller är det dåligt? Och är det verkligen så dåligt? Alltså, stanna upp och liksom känn efter, lyssna inåt. Känns det inte bra så är det inte bra. Och det ska liksom få räcka. Man behöver varken för sig själv eller för personen man har en relation med försöka motivera varför man vill lämna. Utan bara lita på att magkänslan stämmer. Om man misstänker att någon i ens närhet är i en destruktiv relation, så fråga hellre en gång för mycket. Det kan inte göra någon skada att fråga. Fråga hur de mår. Fråga om allt är bra. Men skulle säga framförallt fråga hur de mår. Och
följ Älskade psykopat på Instagram. Vill du vara gäst i podden? Maila emily.olson@bauermedia.se. Emily stavas med E-M-I-L-I-E. Men det går också bra att skicka till en på Älskade psykopats Instagram.
Podplay, en del av